Det här är P1, Sveriges Radio.
Jag måste bara skriva till mäklaren att jag kommer sitta i studio.
Du har köpt lägenhet.
Jag vann budgivningen, men säljaren kan vara, hon vill ha 100 000 till. En sekund bara.
Det är ingen fara. Ta den tid du behöver. Känns det bra? Du har allting du behöver här. Kaffe, vatten.
Min röst behöver jag, så kaffe. Jättebra, jag har allt jag behöver.
Perfekt.
Det här är en lite ovanlig söndagsintervju med en person som har varit med om det värsta man kan tänkas vara med om och som säger att såren är läkta. Omar Al-Shoghre är människorättsaktivisten som har berättat för världen om sina mardrömslika upplevelser som politisk fånge i syrisk fängelse. Han har blivit utsatt för tortyr, skenavrättning och svält. Och han har förlorat många av sina närmaste, både pappa, syskon och bästa vännen Bashir. I nästan ett år satt han på ökända Said Naya-fängelset. Åren 2011 till 2020 uppskattas runt 30 000 människor har dött på Said Naya. Omar är en av dem som kunnat vittna om fasorna inne i det som kallats ett mänskligt slakthus. I augusti släppte Omar Al-Shoghre boken 100 blommor. Där skriver han om livet i fängelset och den osannolika resan till att bli en del av tidigare SVT-vdn Eva Hamiltons familj. Och nu, snart ett år efter att Syriens tidigare diktator Bashar al-Assad föll, undrar vi: är försoning i Syrien egentligen möjlig? Och hur har Omar Al-Shoghre kunnat gå vidare?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Omar Al-Shoghre.
Stort tack.
Du är föreläsare och människorättsaktivist. Du har talat i FN, på Harvard, inför flera parlament i världen och inför beslutsfattare över hela världen. Du är intervjuad i världens största medier och du har blivit en röst för politiska fångar i Syrien. Nu är du aktuell med din bok 100 blommor som handlar om dig och din historia. Varför har du skrivit den?
Jag har alltid tänkt så här att om jag någon gång dör på grund av någon anledning så vill jag gärna att historien ska vara skriven. För det handlar inte om mig, den här historien är inte bara min. Den här historien handlar om lidandet av hundratusentals människor. Människor som var så otroligt fina och omtänksamma och kärleksfulla som dog under tortyr. Många som dog i mina armar. Och de vill man att världen ska komma ihåg. De ska inte bara glömmas bort bara för att de dog. Deras minnen ska leva. Och då tyckte jag det var viktigt att skriva historien i en bok. För det är också vackert på något sätt att ha det papper, bläddra och sprida deras ord och deras budskap och det vackra de har gjort mot mig. Jag känner en skyldighet mot de som jag lämnade bakom mig och de som dog så att jag skulle överleva. Jag känner att jag måste göra världen lite bättre. Och jag tror att jag har ju under senaste 10 åren utvecklat en förmåga för att berätta stories. Och den här förmågan vill jag gärna utnyttja på ett sätt som gynnar världen eller människor omkring mig som inte bara går till waste på något sätt.
Är det något speciellt med en bok att den är liksom mer bestående på något sätt, tänker du? Eller jämfört med dina föreläsningar?
Men jag tänker att en bok ger dig förmågan att läsa den långsamt. Föreställ den precis på sättet du vill. Du har ingen press. Boken, du kan gå tillbaka. Du kan skapa din egen version av den här berättelsen som sitter så starkt in i ditt huvud som kommer aldrig bli glömd om den här historien inspirerar dig och målas enkelt i ditt huvud. Så det är i tanken. Så jag försökte använda så enkelt språk. Det är inte så att jag kan avancerat språk på svenska heller, men jag försökte vara så enkelt som möjligt i mina beskrivningar av tiden i fängelset före och efter också. För att en stor del av boken handlar om tiden där jag satt som fånge i Syrien. Men också det finns väldigt vackra historier före och efter och vackra historier under min tid i fängelset. För att det är väldigt lätt att tänka sig att ja, det är tortyrkammare. Det är förfärligt, det är svält, det är folk som avrättas varje dag. Ja, det är ju det. Men även nu de absolut värsta platserna på jorden, det finns alltid en möjlighet för att ha det kul. För att skapa någon form av relation med människor som ger dig möjligheten att ha det så roligt. Och det kommer vi prata om.
Det kommer vi prata om. Du beskriver ju i den här boken ett fullkomligt och bokstavligt helvete på jorden. Händelser som är så fasansfulla att ta in att det nästan är omöjligt. När vi har gjort research under den här veckan så har flera gånger liksom bara börjat gråta. Det går liksom inte att inte göra det. Hur har det varit för dig att gå tillbaka till de där scenerna och skriva om det? Det blir så konkret, tänker jag.
Jag satt ute hos familjen, hos min svenska familj som var bortresta själv under december. Under julledigheten ska skriva boken. Och jag har alltid tänkt så här, jag är ändå ganska tuff. Jag har överlevt ganska mycket, jag har gått igenom jättemycket, jag är ganska tuff. Jag satt ju och skrev, när jag skrev om de brutala scenen, det var enkelt. När jag skrev om de vackra scenen, jag grät. Mm. Jag grät väldigt mycket faktiskt under processen, framförallt när jag beskriver något vackert som har hänt. Till exempel mötet med Sally eller när jag träffade mamma för första gången efter flera år. Då gråter jag som ett barn. Mm. Medan när jag pratar om något så omänskligt, så brutalt, då kände jag mig fortfarande stabil, lite torr på något sätt. Att jag har kontroll över detta. Jag tror det har med att jag har alltid haft det i mina tankar att jag skulle aldrig låta den här diktatorn vinna över mig, kräcka mig, alltså skrämma mig så mycket med deras brutalitet att jag inte vågar tänka på det. Jag vill gärna kunna tänka på det, skriva om det, detaljera det, utan att känna mig rädd.
Just det. Det är Syrien som du har växt upp i. Det är ju en speciell situation där nu. Bashar al-Assad, diktatorn som du nämnde, störtades i december i fjol. Och om några veckor efter att den här intervjun publiceras så kommer det ju att vara val i Syrien. Vad tänker du om situationen som är där nu?
Syrien lever en väldigt, väldigt känslig tid just nu. Det är såklart det absolut bästa och vackraste stunden i vår historia när diktaturen föll i december förra året. Men det tar inte slut på alla problem, utan det finns ju utmaningar. Det är inte så lätt att bygga ett land som är förstört efter 14 år av krig. Relationer som förstördes av 14 år av brutalitet och tillit i samhället. Korruption som har funnits i 54 år. Alltså det är massa av utmaningar, men det största hindret för ett bättre land är borta. Och det är diktatorn Assad och hans familj som ägde hela landet och lekte som om det var deras gård på något sätt. Så det är otroligt bra att vi har det. Sen är det massa utmaningar med nuvarande tillfälliga regeringar, med konflikter som finns både i södra och i norra Syrien, instabilitet i landet. Men jag har inte heller förväntat mig att när diktatorn faller det ska bli världens bästa demokrati, utan jag vet att saker tar sin tid. Så nu handlar det om de både ansvaren som man kan ta som individ, som organisation och som stat, att se till att vi bygger en bättre kultur, en kultur av förståelse, av respekt. Och det är en utmaning.
Vad tror du om valet som kommer att vara om några veckor?
Ja, men i Syrien är precis som i USA, det som viktiga valet är ju presidentval, inte parlament och sådana frågor. Sen är det ett bra steg att det är absolut jättepositivt bra steg att det kommer att vara någon parlamentval och så vidare. Men jag tror inte så många som lägger jättemycket fokus på detta som är en viktig event. Utan folk väntar på om några år när det verkligen finns möjlighet för demokratiska val i Syrien så folk får välja president. För president i Syriens konstitution har ju mest inflytande.
Samtidigt kommer ju rapporter om det både våld och fattigdom i Syrien. Hur är det att följa det efter alla de här mörka åren?
Jag har ju följt det från en personlig upplevelse, från en personlig perspektiv. För att jag har ju haft min syster gömd i Syrien i 10 år medan jag har varit i Sverige. Så att, jag har följt det och deras alltså, situation har blivit värre dag efter dag efter dag under Assad-regimen. Så när regimen föll, det skapar mycket entusiasm i samhället och positivitet att det kommer bli bra. Och då mår samhället bättre bara av den här känslan generellt och så. Sen är det fattigdom, det är ju 90% av land, alltså infrastrukturen är förstört, sjukhus, skolor, företag och så. Men jag har ganska hög tillit till syrier. Vi är väldigt bra på att bygga, vi är väldigt bra på att hantera trauman, kan du se här framför dig. Vi är väldigt bra på att hitta motivationer för att skapa någonting fint. Så nu vill man jättegärna se till att motivationen och energin som finns ska gå till att bygga om landet, inte för att kriga mot varandra i små grupper här och där. För det finns en lite militia-kultur som spritt sig, vilket var behövligt under vissa tider till vissa människor och så. Men det måste vi bli av med. Det är väldigt viktigt. Men jag ser väldigt positivt på Syriens framtid. Inte för att vi har någon bra regering eller inte, utan för att jag tror att folket skulle inte acceptera vad som helst. Folket vill kämpa jättehårt att få ett bra land som respekterar dem, som hedrar deras barn och familjemedlemmar som dog för att vi ska ha friheten idag.
Du, Omar Al-Sjågren, jag tänkte backa tillbaka till innan allting börjar. För den arabiska våren når ju Syrien 2011. Assad-regimen som har styrt i 50 år slår stenhårt ned mot de här protesterna. Du och din familj, du är 14 år och bor 15 år och bor i lilla byn Baida vid kusten i Syrien. Vem var den där unga Omar innan allt tog fart?
Jag har alltid varit väldigt energisk, glad, väldigt social. Älskar att hänga med släkt och familj och kompisar och hade massor av kompisar. Men jag var väldigt förtjust i fåglar. Jag älskade fåglar. Så jag kunde verkligen bli av med alla mina kompisar och bara gå till bergen och till naturen och försöka hitta olika typer av fåglar. Tämja fåglar till och med. Så jag kunde tämja vilda fåglar så de flyger långt bort. Och jag visslar, då flyger de tillbaka till axeln. Det var häftigt. Gå in till stan och ha en fågel på axeln som alla tycker i vanligt fall är en viltfågel. Sen var jag duktig i skolan för det var inte riktigt frivilligt utan man var tvungen att vara duktig i skolan. Får du inte A i skolan så är det jättestraffbart av pappa. Pappa var väldigt hård. Så man verkligen, det vet jag, jag har aldrig haft ett samtal med min pappa. Trots att han var hemma mest av tiden. Jag har aldrig vågat ha samtal med honom. Om han sitter i vardagsrummet, vi alla, hela familjen sitter i ett annat rum. Vi vågar inte sitta med, vi vågar inte prata med honom. Han var kärleksfull på ett sätt som vi inte upplevde som kärleksfullt. Han tyckte att hans ansvar är ju att se till att alla mår bra, att alla har det som de behöver, att alla bygger någon bra framtid. Men han implementerade det på ett ganska hårt sätt. Du måste plugga. Så han, på sommar, när det var sommarlov, han väcker oss klockan 4:30 på morgonen för att läsa bok för nästa år.
Okej, han var sträng. Pappa.
Ja, sträng. Förfärligt sträng. Ja. Så det var ju tufft. Men jag hade världens starkaste, modigaste och mjukaste mamma.
Okay.
Så det fanns någon form av balans i familjen som pappa. Väldigt hård, mamma väldigt mjuk men också väldigt sträng när det behövs. Det var mamma som hade det ekonomiska ansvaret hemma. Det är hon som styrde. Så när pappa kommer vid slutet av månaden med sin lön, han ger allt till mamma och behåller det som han behöver för sin bensin, för motorcykel och bil och så vidare. Så det är mamma som styrde över det flesta. Sen fanns det regeln som vi behövde följa. Man får aldrig såra mamma. Gör du det, du får inte bo hemma. Man får inte gråta för att man ska vara stark. Och man får inte ha betyg under ett A. Och man får inte bli kär.
För det stör, skolarbetet.
Det vet hur svårt det är att vara kär på något sätt. Det tar all energi, all fokus. Det enda du tänker på är den personen du är kär i. Det är förfärligt, men det är också jäkla vackert. Så pappa visste själv hur jobbigt det är. Det betyder att det säger till dig hur kär han var när han var ung. Alltså han vet exakt vilken effekt den har på oss. Så att han alltid sagt, man får inte bli kär.
Efter att du som 15-åring först har blivit gripen och misshandlad av säkerhetspolisen, så kommer ju du att dras in i de här proteströrelsen under den arabiska våren i Syrien. Du går gärna i demonstrationer tillsammans med Bashir. Du är en person som gärna vill ta ton först, trots att det är farligt, för att det är den som startar protesterna som är personen som säkerhetstjänsten vill åt. Vad var det som fick dig och Bashir att vilja delta i de där protesterna?
Första gången jag deltog i protesten, det var för att Bashir ringde mig. Jag visste inte att det fanns någon protest. Eller vad är syftet med protest? Han ringde mig och sa, kom till stan, det är fåglar överallt. Jag fattade inte riktigt vad han menade. Men i Syrien tydligen, jag visste inte det då. Men då kan du inte prata på telefonen och säga någonting. Det är övervakat. Så du kan inte bara säga, kom till demonstrationen eller någonting. Och då åker jag till stan. Och då är det tusentals människor. Så mycket människor. Jag har aldrig sett så mycket människor i mitt liv. Och innan du ansluter till demonstrationen, det fanns massa killar som stod där med massa rosor. Och ger dig blommor, så du går in med en väldigt vacker blomma i din hand. Och går in i demonstrationen för att säga att det är fredligt.
Mm.
Fredlig demonstration. Så ansluter jag. Jag hade ingen förståelse till våra demands av frihet och slut på korruption och så vidare. Jag hade ingen aning vad det betydde. Men sen tas jag till fängelset, arresteras, torteras av en polis som hans ansvar egentligen är att skydda mig. De tvingar mig i en falsk bekännelse som de själv vet att det är falsk. De tvingar mig att säga att jag har mördat officerare när inga officerare dog.
Mm.
Och då fattar jag inte logiken med det. Varför tvingar du mig säga någonting som du själv vet att det är falskt? Och du börjar ställa frågor som förändrade min syn på saker och ting, som fick mig att växa från att vara 15 år till plötsligt känner mig en vuxen man som har ett ansvar. Så när jag släpptes ut tack vare mamma första gången, då kunde jag inte bara gå hem och gå till skolan och vara kär eller tämja fåglar, för att livet handlar inte om det längre. Jag har precis blivit torterad, man kan inte säga misshandlat, torterad. De har dragit ut min fingernagel.
Mm.
Så det är brutalt att jag har svårt att ta bort det från huvudet, att jag måste göra någonting åt saken. Jag kan inte vara tyst.
Det låter som du förändrades där, att du blev en mycket ilsknare pojke eller kille eller man.
Jag blev en mogen man på en gång.
Det tändes en eld eller i dig?
Ja, men det blev en eld som brinner i hjärtat och hjärnan, att detta händer här.
Mm.
Jag levt en så vacker barndom, jag aldrig tänkte att detta kan hända här. Och det var så mycket hopp och styrka att demonstrationer kommer ändra allt i Syrien. Så vi gick ut med känslan att om en vecka kommer diktatorn att falla och då ändras allt. Det är ingen som tänkte att det kommer ta ett år, eller två, eller 10 eller 14. Absolut ingen tänkte.
Det var en sån positiv känsla ni hade när ni deltog i de här demonstrationerna.
Ja, när en ny stat kommer ut, då känner vi att diktatorn faller om några timmar. Så det hade folk vetat att det kommer att gå 14 år, då vågar inte folk lida i 14 år.
Mm.
Men för att de trodde att det kommer ta slut när som helst, då var folk väldigt taggade och investerade all sin energi från dag ett.
Varför var det så viktigt att gå först eller ta den där första tonen?
Det var ofta efter fredagsböner som det börjar, men ibland så tog det lite för lång tid, folk vågade inte. Och jag som så ung pojke, jag tror inte jag tänkte på konsekvenserna så mycket. Mm. Utan jag bara tänkte, varför ingen börjar? Det var alltså att demonstrera.
Mm.
Det är som den absolut roligaste konsert du kan vara på. Det är jättehärligt, jätteglad. De kommer och ger oss pizza och frukt och dryck och blommor. Det är jättehärligt känsla. Folk dansar tillsammans. Det känns som att du flyger när du verkligen demonstrerar. Det är jättevacker känsla. Och då väntar jag där och det är ingen som börjar.
Mm.
Jag börjar bli lite småfrustrerad. Någon måste börja.
Och så tog du ton.
Då vill jag ta ton. Ja. Sen jag alltid gillade, som barn jag skrev väldigt mycket dikter. Så fort revolutionen började, togs till fängelset och kom ut, då började jag skriva dikter själv som vi kunde sjunga. Så jag var på något sätt lite taggad på att börja demonstrationen. För också, så fort vi började demonstrationen, de bär dig på deras axlar, andra demonstranter. Och då får du en mick, eller ibland får du bara skrika. Mm. Och då kan du sjunga den här, du vet, poesi som du har skrivit. Kan du bara säga det, eller låten som du har skrivit för demonstrationen. Och då folk är lite, folk också visar att de är stolta över dig, du har varit modig. Och så. Jag tror att man dras till det när man är i den här åldern. Men man vill ju bli känd för något vackert, för att vara modig och för att vara allt möjligt. Mm.
Det måste ha varit en stark frihetskänsla i de där demonstrationerna. Absolut. Men det blir ju inte så som du säger att efter en vecka faller regimen, utan den 16 november 2012 så grips du och Bashir och förs till säkerhetstjänstens förvar. Det är som du beskriver, det är så nära helvetet på jorden man kan komma, tänker jag när jag läser. Och det blir starten på 3 år av fruktansvärd grymhet, sadistisk smärta, mörker. Och för mig och de som lyssnar som inte kommer att förstå eller kan förstå eller ta in det här, vad skulle du kunna säga i form av lukter, känsla, ljud eller det du ser för att förstå den här platsen ni tas till?
I början så är ögonbinden en viktig del av din upplevelse, så du ser ju inte jättemycket, så mycket handlar om att det som du hör föreställer dig samt det som du luktar. Och det är ju, blod, det är ju viktig lukt som finns överallt hela tiden. Men också så hör man hör vakterna som vill gärna sjunga medan de slår oss. Men när de sitter själva, de verkar som vanliga människor som vill njuta av livet. Sen kommer de med den här njutningen och de låtarna, sätter på musiken och kommer slå oss.
Varför då de sjunger när de slår det?
Ja, men många vakter har gjort det här så mycket. Det här bara är deras vanligt arbete och de vill gärna ha kul när de jobbar. Och det känns lite så bizarrt och så förfärligt, men det är så. Men också det fanns de här doftarna som man fick när soldaterna, alltså vakterna, sitter och lagar mat. Så steker de lite ägg. Och det doftar så gott. Sen det är någon annan mat som de gör. Sen sätter de på Fairuz, som är väldigt vanlig musik att lyssna på när man vaknar i Syrien, så ställer de på det. Men sen vet du precis efter den här låten kommer vakten komma in, så kommer några av dina cellkamrater vara döda. Så de försöker, jag tror det var genomtänkt av vakterna, de alltid försökte koppla de vackra minnen du har till en avslutning så brutal. Vakterna som slår dig, speciellt i sista fängelset jag var i Said Naya, saker var genomtänkta. Både den fysiska smärtan som du går igenom och den mentala. Det var en kombination som de tyckte var väldigt viktigt, eftersom de ville hålla dig traumatiserad i din lilla kvadrat, så du aldrig vågar utmana vakten. Du vill bryta dig ner så mycket att du aldrig skulle våga stå mot vakten. För det fanns en regel där. Du får aldrig se vakten. Ser du vakten avrättas du. Så jag har inte sett vakterna under mina år i fängelset. För väldigt få exceptions i vissa tillfällen. Men de har kommit till en nivå av hemskhet som är ganska svår att förklara om man inte gått igenom den hemskheten. För den mörka delen av storyn är inte när vakten slår dig. Eller varför vakten slår dig. Det är inte den mörka delen. Den mörka delen är när vakten lyckas övertyga vissa fångar som har redan gått igenom all smärta, som vet exakt hur det känns att vara oskyldig, att bli vakter själva.
Mm.
Att fångar.
Att tvinga dem att slå,
ja,
och misshandla och tortera. Du och Bashir tvingades att tortera varandra också.
Ja, men vi var tvungna under vakten som står bakom oss. Om vi inte gör det, vi mördas.
Mm.
Men det är stor skillnad när du ser en fånge som du satt bredvid, som du hade bra relation med, plötsligt blir som en vakt. Han slår dig även när vakten inte finns. Och det är inte för att de själva är hemska. Vem som helst kan göra det i sådana platser. Du kan göra det. Mm. Oavsett vilken uppväxt du har haft, du kan göra det. Du kan komma till en nivå av brutalitet som är obeskrivlig när det är svält som styr över dig. För att folk var i en nivå av svält som tvingade dem agera på ett sätt som de annars inte skulle göra.
Men du, Omar, en sak jag tänker på när jag lyssnar på dig är ju, och läser din bok, är ju all den här tortyren. Vad handlar den om? Att ni blir slagna på vägen till toaletten, att ni tvingas tortera varandra. Varför är detta liksom besinningslösa våld hela tiden?
I början handlade tortyren om förhör. De ställer frågor, det ska svara på frågorna. Det ska inte svara med sanningen, det ska svara med det som de vill ha. Så till exempel, hur många har du mördat? Du får inte säga noll. Har du inte mördat? Du får inte säga noll heller. Du ska säga att du har mördat några. För att syftet med förhöret är att du ska säga något falskt som leder till din avrättning. Det är förhöret för.
Men om de vill avrätta er, varför gör de inte bara det? Varför,
de gör det, gör det för mycket.
Varför hela tiden denna misshandel, ständiga misshandel?
Men de gör det väldigt mycket, de avrättar många, men de kan inte avrätta 200 000 människor på en gång. Så vissa går via domstolar och går till olika fängelser och så. Men du ska tänka på att fångar är väldigt, väldigt bra för deras ekonomi. För att en fånge tas in, hans mamma frågar efter honom, betalar 100 000 dollar bara för att få veta att hennes son lever. Det är en soldat som tjänar väldigt lite till en hög uppsatt militär som vill gärna ha något stort hus till. Så det är en ekonomi. Det är väldigt viktigt att behålla många fångar i liv för deras familjer kommer att betala allt.
Okej, men samtidigt håller de så pass misshandlade och brutna att de inte blir
exakt,
något problem.
För du ska också sprida ett rykte att när du hamnar där inne, då är du nästan som död. Vilket gör att din mamma betalar ännu mer. Hon tar inte in en extra dag för att tänka, utan bara betalar allt, säljer allt som de äger för att få det ut. Och för min mamma betalade många gånger. De lurade henne.
Just det.
Pengarna betalades så hon fick ingenting.
Men du Omar, efter 3 år så släpps du från det här ökända fängelset där tiotusentals politiska fångar avrättades och torterades. Amnesty har kallat det för ett mänskligt slakthus. Men din mamma lyckas ju på något sätt muta ut dig därifrån så att du blir fri mot alla odds. Du har då när du kommer ut inte sett dagsljus på 3 år. Och du får se dig själv i spegeln, vet jag, för första gången på 3 år. Vad är det du ser då? Du har fyllt 18 år där i fängelset.
Jag går in i ett rum och jag vänder mig till vänster när jag såg att någonting rörde sig. Och det fanns en förväntan att jag ska träffa mamma, som jag fick veta att hon dog, men det var någon man som smugglade mig och sa att du kommer träffa din mamma. Och någonting rör sig i rummet, jag vände mig för att se något vackert, så som mamma som springer mot mig för att krama mig, och så möts jag av någonting som var så konstigt, så fult. Inget hår, inget, det är blod som rinner från mun och näsa, och det är bara ben som finns där. Och jag har ju efter 3 år av att vara isolerad från allt, jag glömt idén om spegel och se mig själv, jag har inte tänkt på det. Och så ser jag mig själv där, 34 kilogram, döende, blodig, ful, förfärlig, svag, läskig person som fanns i spegeln. Och så tittade jag på personen som var tjock och stor med runt ansikte bredvid mig. Jag trodde inte att jag såg så här ut. Jag kunde inte föreställa mig att en människa kan se så här ut och vara i liv. Så att jag blev jättechockad och besviken och orolig. Tänk om jag kommer vara... För att du, när du ser så här ut, tror du inte att det kommer bli bättre någon gång. Utan du tror att så här är du. Du går inte att lösa det. Och det bara är lite... Jag tyckte det var hemskt. För då hade jag fortfarande oklart om det jag var död eller vid liv. För att jag skenavrättades. Men jag visste inte det. Så jag trodde att jag dog. Så att när jag stod där tyckte jag, ska jag vara så ful i himlen? Är det så man är när man är i himlen? Är man så ful? Eller fortfarande vid liv, i det samma normala livet. Och jag är så ful och hemsk och läskig. Om jag ska krama något barn, ett barn skulle gråta av hur läskig jag ser ut. Eller är jag bara en mördröm och kommer vakna och sitter kvar i min cell?
Du skenavrättades som ett sätt att smuggla ut dig ur fängelset. Men du var ju inte medveten om det. Där
nej, jag annonserades till avrättning på en tisdag i 2015. Och de tog mig till avrättningen bara.
Du släpps ju ut 2015 ur det här fängelset. Och 2015 är ju ett speciellt år även i en svensk kontext. För att det sker en vändning i den svenska migrationspolitiken 2015. Det är ju många flyktingar som kommer från Syrien till Sverige och Europa. Och Sverige kommer i slutet av det året stänga gränserna helt och hållet. Men du lyckas ta dig till Sverige precis innan.
I slutet av det året, i november, december 2015, kom jag till Sverige.
Precis, och du kommer till den vanliga vägen via de här livsfarliga båtarna över Medelhavet och sen vidare till Sverige. Och i Sverige, på sjukhuset, så möter du en speciell person som kommer förändra ditt liv. Vem är det du möter där?
Jag sitter i väntrummet bredvid min lillebror Ali som rest hela vägen med mig för att ta hand om mig. Han är 10 år gammal. I andra sidan väntrummet sitter en pappa, en mamma och deras lilla dotter. Det var första gången jag finns en plats där jag kan verkligen se ett barn i ro. Jag har inte sett barn på många år. Jag växte upp med 8 syskon, 100 kusiner. Barn var överallt. Sen var jag i fängelset isolerat från allt. Så jag sitter nu i väntrummet framför mig. Den sötaste dottern du kan tänka dig. Det sötaste som finns på planeten. Sjuksköterskan ropar på mamman. Jag stirrar på dottern. Jag tycker det är jättesöt. Jag är jättefin stund. Den finaste stunden sedan jag kom ur fängelset är när jag sitter och stirrar på henne. Sen så ser jag att pappan tittar tillbaka på mig. Jag blir lite nervös. Han står upp med sin dotter. Kommer och sätter sig bredvid mig. Säger han någonting på svenska? Jag förstod inte. Han använder Google Translate och säger: hej, jag heter Jakob. Vad heter du? Jag blir jätteförvirrad av Google Translate. Det vet jag har varit under marken och du vet, teknologin har utvecklats jättesnabbt. Så jag säger: jag heter Omar. Vad heter du? Och nu kan jag varken prata svenska eller engelska. Vi kan inte kommunicera efter dem via Google Translate. Mm. Så säger jag: det här är min lillebror Ali. Så säger: och det här är min dotter Sally. Så sa han, ställde några frågor. Vi pratade lite via Google Translate. Sen så sa han så här: jag såg att du stirrade på min dotter. Vill du hålla henne? Tänk, det ska tänka på att vi är på sjukhus. Folk i sjukhus, ofta sjuka.
Mm.
Sant? Ändå. Jag är helt okänd. Dammiga kläder. Kommer från krigszon. Jag har redan via Google Translate sagt till honom att jag varit i fängelset. Torterad. Och min familj har dött, säger jag. Han håller sin dotter, några månader gammal, Sally. Och Sally är plötsligt i min famn. Jag håller ett barn för första gången efter de mest brutala åren som en människa kan föreställa sig. Det mest omänskliga man kunde uppleva. Plötsligt håller jag det mest mänskliga som finns på jorden. Det mest oskyldiga, vackra som finns på jorden. Jag håller henne och jag skakar av glädje. Jag är så taggad, jag är så glad och jag är nervös. Jag har inte hållit ett barn på jättelänge och nu är så liten. Du vet, liten och öm och så. Jag vill gråta av glädjen. Men också tänker jag på tilliten att en person som inte känner mig, som har levt tryggt hela sitt liv, plötsligt till mig, det viktigaste han har, Sally.
Mm.
Så håller jag Sally. Så gråter hon lite, så lämnar jag henne till pappan.
Det är ju intressant, för Jakob du träffar är ju son till Eva Hamilton som är före detta chef för Sveriges Television. Och jag intervjuat Eva Hamilton i söndagsintervjun för 5 år sedan. Och då berättade hon om dig och din bror. Hur ni blev en del av hennes familj. Och hon beskrev din historia som en framgångssaga. Du ska få lyssna.
Och den äldsta, han var ju politisk flykting, han hade suttit i fängelse och blivit otroligt torterad och svält död nästan. Han har ju turnerat runt halva världen och hållit föredrag och har just fått stipendium till ett stort amerikanskt universitet, så att det är ju liksom en framgångssaga.
Det är en framgångssaga tack vare de människor som har gjort det till så. Folk som mamma Eva och Jakob.
Du kallar henne för mamma?
Ja, vi har alltid kallat henne. I början var man lite försiktig med sina ord, men jag ser henne som min mamma. Precis som min biologiska mamma. Jag går till dem på samma sätt. Jag frågar om råd på samma sätt.
Mm.
De behandlar mig på samma sätt, kärleksfullt och fint. Bägge två agerar precis som min mamma gör.
Mm.
Väldigt kärleksfullt och de är skarpa och hårda när det behövs och allt möjligt. Så att det är verkligen, hon är min mamma lika mycket som min biologiska mamma är min mamma. Mm. De älskar jag lika mycket, lika fint.
Sen dess har du ju verkligen fått tillträde till de stora scenerna och fått möjlighet att träffa makthavare och berätta om det. Vad är det som driver dig i det och har drivit dig i det?
Det som drev mig i början var Bashir, väldigt mycket Bashir. En person som trodde väldigt mycket på mig, som hjälpte mig under de svåraste tiden. Men också många fångar som alltid sagt till mig från mina tidigaste dagar i fängelset, säg, du är så ung, du kan läka snabbare, du har mycket större chans att överleva. Om du någon gång kommer ut, glöm inte oss. Jätteviktigt att jag inte glömmer dem idag, att jag inte glömde dem igår. Så sedan jag kom ut, det var viktigt för mig att jag ska lära mig svenska, för att jag ville berätta deras stories. Och så fort jag kände att jag har talat mycket i Sverige, jag vill lära mig engelska, för att nu måste jag kunna berätta för hela världen om detta. Så det var väldigt viktigt för mig. Det drev mig, den här drivkraften kom från de människor som har investerat väldigt mycket. För att människor har inte bara pratat med mig för att hjälpa mig. Människor gav mig deras mat i vissa dagar och de dog av svält. De gav mig deras vatten och dog av törst. De har kastat deras kropp över min kropp för att rädda mig, för att det var det lilla barnet som de brydde sig om. Så folk dog så att jag ska finnas här idag. Så det kan inte bara slösa mitt liv hur som helst. Det är inte bara mitt liv, utan det är livet av så många fina, modiga människor. Och där måste jag hedra genom att använda det på ett gott sätt. Jag måste leva ett fint liv. Det är viktigt. Ett bra liv för mig som privatperson. Men det är också, det finns något mer än bara mig som privatperson i den här själen som jag har. Och det är att jag måste använda min röst. Jag måste använda allt som jag kan för att rädda de som behöver räddning. Mm. Och det är många runt om i världen, inte bara i Syrien. Det är så mycket hemskheter som sker.
Men det är en stor uppgift att ge sig själv, att orka vara den personen som...
Men det vackra med den stora uppgiften är att den ger dig mening. Någonting som många saknar kanske i deras liv. Mening. Den här meningen ger mig drivkraft. Jag känner att jag levt genom allt jag har levt genom, för att det ska komma en dag där allt jag har gått igenom kan gå till bruk, kan användas för något gott. Jag kanske, hade jag inte gått igenom det jag har gått igenom, jag vet inte om jag hade den här drivkraften för att fortsätta. Nej.
Har det aldrig funnits stunder då du inte har orkat? Eller då du tvivlat?
Ja, det kommer ju dagar där man inte orkar. Absolut, när man tappar hoppet. När man börjar känna att alla runt omkring börjar ge upp. Vad är meningen med att jag inte ger upp själv? Det kommer. Men det är inget problem att man ger upp. Men det är ett stort problem att man inte försöker igen att återuppliva sin hopp. Sin energi. Så att jag har gett upp många gånger under min tid i fängelset, under min tid före och efter. Det har jag gjort alltid. Man har alltid haft förmågan att kunna återuppliva det som det har dött hos mig. Hoppet, energin, viljan att göra någonting gott.
Hur gör man det? Återuppväcker
där kommer rollen energin. Där kommer rollen av en bra förebild. Man behöver en bra förebild i sitt liv. Det är väldigt viktigt och det måste man börja med ganska tidigt, skulle jag säga.
Är det Bashir som är den personen för dig?
För mig har det varit Bashir i många år av mitt liv, men det är inte bara han. Jag har ju olika förebilder för olika saker i mitt liv. Bashir ser till att jag har en drivkraft för det meningsfulla, viktiga i mitt liv. Att jag ska använda mitt liv för att rädda andra människor. Det är vad jag kämpar för. Men det är också, jag har min biologiska mamma, mamma Hala, som har kämpat så hårt trots att alla försökte säga till henne det finns inga hopp att jag finns. Hon kämpade i så många år för att få mig ut, att kunna vara så konsistent i sitt arbete trots att alla står mot dig. Det ger mig hoppet att också fortsätta, energin att fortsätta. Min svenska mamma som har kämpat också så hårt, det var inte så lätt för henne att ta emot två barn från helt annan värld, helt andra upplevelser, sitta i hennes familj och kämpa med dem, var vaken på nätterna för att läsa böcker, för att gå till skolan och få lyssna på vad lillebror har gjort för tjafs och så vidare. Hon har kämpat, hon har tagit sitt ansvar i samhället för att lösa ett problem, inte bara sitta och klaga på problemet, vilket jag tycker att många gör. Och det, man får klaga på problemet om man gör någonting åt saken, men om du sitter hemma och bara klagar, det är så onödigt. Klaga om du känner att du bidrar med någonting för att lösa problemet.
Just det. Du Omar, det har ju gått 10 år sedan du smugglades ut ur fängelset. En plats för levande döda. Vad betyder de där åren i fängelset för dig då?
De 3 åren jag har lagt i helvetet kan man säga har varit de viktigaste och kanske de mest meningsfulla åren i mitt liv. De har format den personen som jag är idag. Framförallt gav mig en möjlighet för ett liv idag som jag är faktiskt väldigt nöjd med. Jag tycker att jag lever ett bra liv, ett tryggt, fint liv, ett liv som är fullt med mening. har vackra människor runt omkring mig. Jag har förlorat väldigt mycket i mitt liv. Människor jag älskar, så många, plats hemma. Jag har inte sett min syster på 14 år. Hon har 5 barn som jag aldrig träffat. Det är så mycket som jag har förlorat, men jag är hoppfull att de som jag har förlorat finns i en bättre plats, och att de som jag saknar kommer jag få träffa. Så jag försöker bygga på det som finns idag istället för att bara sitta och vara ledsen för det som har gått på något sätt. Jag tror att fängelset gav mig de möjligheter som jag annars skulle inte få. Och såklart är det tack vare att jag överlevde. Hade jag inte överlevt så hade det varit kört. Men också framförallt att jag överlevt med osynliga skador. Jag har ju torterats i 3 år. Så har jag ärr och massa saker. Mycket av det syns inte. Så när jag går i stan, det är ingen som tittar på mig och säger, oj, den här killen ser ut att ha varit i helvetet. Nej, jag ser precis ut som vem som helst. Glad och taggad och snygg ibland och så vidare. Så att det att jag har makten att berätta att jag har varit i fängelse eller inte, det är viktigt. Mm. Att jag har makten över storyn, det är väldigt viktigt.
Du, Omar Alshågre, i början av den här intervjun när vi skulle dra igång så satt du och smsade med en mäklare för du håller på att köpa en lägenhet. Och det, jag slås av, det är ju en sån kontrast mot det vi har pratat om. Nu lever du i en slags normalitet, i en vardag där lägenhet ska köpas och ett liv ska byggas. Hur är det att leva ett vanligt liv efter att ha gått igenom det du har gått igenom?
Jag tycker det är viktigt. Det är viktigt att jag bygger ett vanligt privat liv. Att jag lever precis och går och käkar något gott med mina kompisar, gå festa ibland, gå och köpa plommor, var kär. Träffa någon härlig tjej och så vidare. Jag tycker det är jätteviktigt att ha ett sånt. För ett sånt normalt liv ger dig energin för att också ha det parallella livet som jag har. Den här kaos som jag bär med mig. Jag behöver kunna skapa någon form av balans. Och den här balansen kommer genom att kunna njuta av mitt liv. Och så samtidigt göra någonting gott för världen. Mm. Annars kan det vara lite för tröttsamt att bara ha mission. Konstant 24/7 mission. Gå och försöka lösa ett problem. Det är inte hållbart. Nej. Det är inte hållbart alls. Därför är det viktigt att ha så kul som möjligt. Men också minst lägga lite tid av sitt liv för att göra någonting så meningsfullt som möjligt. Mm.
Med tanke på alla de här såren som lämnades efter Assad-regimen. Allt det här blodet, allt det här våldet. All den här brustna tilliten mellan människor. Hur tänker du kring försoning i Syrien? Är det möjligt med försoning? Är det möjligt att gå vidare?
Det är möjligt att gå vidare.
Hur gör du för att gå vidare?
Mina sår har läkt. Jag känner mig färdig med mina sår. Jag tror att jag har läkt. Jag känner mig, speciellt efter 8 december när diktatorn föll, jag kände mig så läkt, så glad. Jag grät så mycket. Jag kunde inte sluta gråta i 2 dagar i rad. Kunde inte sluta gråta. Det var så viktigt att gråta av glädje. Mm.
Men hur läker man sina sår?
Jag tror att jag har kommit till en nivå av att jag tror att det bästa som har hänt i mitt liv var att jag var i fängelset. Hade jag inte varit där hade jag dött i massakern som skett i min by. Hade jag dött med kemisk vapenattack som skedde. Så att jag överlevde för att jag var i fängelset. I fängelset träffade de magiska människorna. Jag har kunnat hedra Bashir i fängelset. Jag har gjort så vackra saker i den fula platsen. Och efter fängelset har jag lyckats använda det jag har gått igenom för att erbjuda världen lite hopp, lite perspektiv, att kunna kämpa tills dagen. För att jag alltid sagt, jag kommer alltid tala högt tills alla politiska fångar är fria. Idag, alla dörrar öppnades för alla fängelser i Syrien. Så mitt syfte i livet uppfylldes. Så att faktiskt efter att diktatorn föll, jag hade några dagar där jag försökte tänka, vad är min nästa plan? Vad är min mission för framtiden? Jag kände som att jag har nått de viktigaste målen i mitt liv. Mm. Det är så det kändes. Jag hade lite, det var utmanande på något helt annat sätt. Att nu, alla mina mål har jag uppnått nu. Jag behöver hitta något nytt. Sen finns det såklart mycket att jobba med i Syrien och så vidare. Men de viktigaste målen i livet är ju klara. Så att nu är jag i en fas av mitt liv där jag behöver bestämma. Vad är det jag vill fokusera på? Mm.
Och vad kommer du fram till?
Jag har inte kommit fram till någonting än. Det är ganska svårt. Så nu är jag lite så här utspridd. Jag försöker bidra här och där och där och där. Och ha ett så härligt och socialt liv som möjligt samtidigt. Och umgås mycket med familjen. Jag tror att jag behöver för minst ett par år fokusera på familjen.
Och med familjen menar du din mamma och din bror?
Mina både svenska och syriska familj och syskon och så vidare. För att när jag har kämpat så många år nu mot diktatorn i Syrien, jag har inte varit närvarande. Jag har jobbat jättemycket, jag har varit borta minst i mina tankar hela tiden. Så nu vill jag visa tacksamhet och kärlek till min mamma som har räddat mitt liv så många gånger, till min svenska mamma som har investerat allt hon har för att jag ska ha ett lyckat liv, och mina kompisar, min bror Ville och Felix. Jag har faktiskt gudbarn nu. Jag har blivit nämnt till gudfar till två barn. Leo Lovi von Helland är min gudson och Karin Svensson som är min guddotter. De finaste gudbarn du kan tänka dig. Så där har jag lite mera saker att lägga tid på. Så kanske åka hela vägen ner till Åmmeberg utanför Hallsberg och hälsa på min guddotter och gå till Kenya där min gudson bor just nu och hälsa på lite. Så att det kanske är det jag ska fokusera på. Och resa lite runt i världen, träffa människor, ha det kul, festa lite. Hade inte varit illa heller.
Nej, då har du en del att ta igen.
Precis, jag måste ju hinna leva så gott som möjligt innan mer ansvar kommer.
Ja. Ska vi säga så? Ovan. Alls såg det.
Nej, men jag tror att det var en bra avslutning här. Ja, nej, jag känner mig glad. Jag tror att jag har ett väldigt bra liv. Jag är nöjd med mitt liv.
Du ser ju väldigt glad ut.
Ja, förutom med mäklaren. Men annars, annars går allt jättebra.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1, Omar Alshogre.
Jag blir jätteglad att jag fick vara med.
Du har lyssnat på söndagsintervjun i P1 där Martin Wiklin mötte människorättsaktivisten Omar Alshogre. Producent var Filip Bom och ljudet sköttes av Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.